Sådär då, välkomna till föreläsning 5 på kursen IT för personligt arbete. Och vi ska börja med det här idag, det är som datalogi som står där. Och om man uttrycker det enkelt så är det läran om hur datorer fungerar. Kanske hur de inte fungerar ibland. Och då är det inte bara hårdvara utan det är mjukvara och kanske till slut det man tittar på. Hur samarbetar mjukvara med hårdvara för att en dator ska fungera? Och vi ska väl bara titta lite grann på datorns beståndsdelar. Vilka saker som vi behöver för att det ska kunna kallas en dator och att det ska fungera. Och då är det ju minne då. Och första gången det kommer upp här nu så står det ganska allmänt minne. Men självklart så behöver vi minne, vi måste kunna lagra saker. För det är ju en av de stora sakerna med datorn, att man kan alltså samla så mycket information och komma åt och hitta information när den ska bearbetas. Och kan komma tillbaka senare, eller komma tillbaka flera gånger senare, om vilka olika typer av minne. Men minne är självklart en av de viktigaste sakerna. Väldigt viktigt är processorn också. Och en ganska stor, det kanske en tredjedel av den här föreläsningen kommer gå till att titta på hur fungerar en processor. Som kanske, det beror på vad ni har för bakgrund. Men en del av er kanske tycker att det är det svåraste på den här kursen, att titta på hur jobbar en processor. Men jag kommer gå igenom det extra noga i år och på även på nästa föreläsning, för det kommer ju en datalogi 2, så ska vi repetera det sen. Då kan man ju tycka att många av er kanske inte ska läsa på DSV med speciellt mycket hårdvaruinriktning, men det är ändå en stor tillgång att titta någon gång på. Och nu i början tror jag, det är det som är bra när ni går den här kursen, att precis när ni börjar här, så att man tittar i detalj på hur fungerar en dator och även går ner och in och tittar på hur processorn fungerar. Processorn, om vi tar en metafor som väl håller ganska långt, det är datorns hjärna. Och det är där alltså beräkningarna sker. Vi kommer tillbaka till det senare och titta på hur sker beräkningarna i detalj och så. Sen inmatningsenheter. Som, ja, det kanske känns självklart att tangentbord, nu för tiden alla har, eller väldigt många har en scanner hemma, och att använda en mus är inte high-tech längre. Men självklart är det ju viktigt att kunna få interaktivitet med användaren och att det ska ske på ett enkelt och bekvämt sätt. Och på samma sätt finns det då utmatningsenheter. Till de här på då, bildskärm för visuellt och ljudkort, skulle man kunna lägga till exempel, det finns fler saker som en projektor, den som bråkade lite grann nu på morgonen. Men de här inmatningsenheter och utmatningsenheter som ibland, både i er bok och även på svenska, att man behåller den här IO för in- och utmatning. Men på svenska tycker jag det ska heta inmatnings- och utmatningsenheter. Och det kommer på den här föreläsningen, precis som de andra, bli samma problem att kanske hitta svenska termer på precis allting. Men vi skulle kunna försöka idag och få svenska benämningar på allting. Då är det till exempel om man tittar i mycket av de engelska orden finns ju som godkända svenska ord, till exempel scanner. Här kan man välja om man vill stava det med C eller K. Båda stavningarna är okej enligt akademins ordlista. Och jag har ju valt att alltid stava med C. Ja, kommunicera utåt då. Och även om vi alltså kryper in i datorn och tittar på, vi struntar i såna här saker som projektorer och scanners och yttre utanför datorn, så finns det ju även, om vi tittar mitt in i datorn med processorn, att processorn också måste kunna kommunicera utåt med andra delar av datorn. Men för de här externa enheterna så finns det någonting som den här benämningen med IO-portar. Och då menar man alltså med portarna. Så kan vi börja med portar i den bemärkelse att på datorn här så sitter det saker som, under många år hade vi parallellportar och serieportar. Och de sitter ju kvar här. Två typer, att parallellportarna är att man kan skicka flera bitar parallellt samtidigt. Och de seriella portarna, då kan man skicka en bit i taget, vilket går något långsammare. Men båda de där har hängt med i 25-30 år. Så att det som jag har kommit nu på slutet, det är ju dels USB-portar då, som har snabbat upp tillvaron ganska ordentligt. Och USB 2 är en förbättring, och sen Firewire, som man behöver till exempel om man ska ha kontakt med en videokamera. Och varje sån här enhet då, yttre eller om den sitter i datorn eller om den sitter utanför datorn, så behövs det ju det som i boken heter device driver. Och då är den svenska benämningen här drivrutin. Och det är väl ett exempel på, ett tydligt exempel på när mjukvara samarbetar med hårdvara. Att den här drivrutinen är ju mjukvara, det är ett litet program. Och det kan vara intressant, det kan vi ha som exempel idag när vi senare ska titta på skillnaden mellan högnivåspråk och lågnivåspråk. Att en av de saker som man skriver fortfarande i lågnivåspråk och assembler, det är alltså just de här drivrutinerna. För att en fördel med lågnivåspråk, det finns många nackdelar också, och då ska vi ta senare. Men en fördel med lågnivåspråken, det är att man kan komma och prata väldigt direkt med hårdvaran. Så att vill man alltså komma åt i en parallellport och styra de enskilda stiften i en parallellport, då går det att med fördel att göra i ett lågnivåspråk. Men drivrutiner är en viktig sak. Och att man då alltså tolkar datorns signaler som man skickar till någonting som enheten kan förstå. Så att drivrutinen är alltså en tolk som sitter emellan då datorn och den enhet som de ska prata med. Ja, det här med datorminnet. Och då är det ju, om ni får se på många kurser så, att de här facken, man kan se varje minnesfack som en låda. Ska man stoppa in någonting där? Det är som en lång, lång byrålåda. Man har en sån hemma. Stoppar man strumpor här och skjortor här och lite annat här och så. Men här är det då att man stoppar naturligtvis in data i binärform. Men poängen är ju då att om man har, minnena har ju växt i datorerna tack och lov. Så att nu har vi ju väldigt stora minnen. Dels har vi mycket primärminne, RAM, och vi har stora hårddiskar, och även cache-minnen har ökat. Men även om man har relativt små minnen, så är det naturligtvis viktigt med hur man adresserar minnet. Så att man kan nå data. Inte bara lagra, utan man kan få åtkomst. Och här kan man stoppa in då ettor och nollor i varje fack. För det är så det lagras. Att det ligger ett antal ettor och nollor här i varje fack. Sen kan facken vara lite olika stora. Men principen är att det ligger lagras binärt från ettor och nollor. Och sen så är det ju upp till det program eller den drivrutin eller det som hämtar data ur minnet att tolka data så att det får relevans för sammanhanget. Ja, det sista då, det kanske låter självklart, men naturligtvis så är det som är en stor del, eller skillnad att istället om ni bränner en CD-ROM-skiva hemma, sånt förekommer vi, så att man, nu finns det ju de som man kan bränna flera gånger på, men att om man tar en, den vanligaste typen, så bränner man en enda gång, så ligger data kvar där för alltid. Och det kan vara trevligt om det är ens favoritfilm eller favoritmusik man har bränt med. Men en stor fördel med de här minnena är att det går att skriva om och skriva över och skriva över och byta data hela tiden. Ja, och så de olika typer av data som lagras på olika platser och det faktum att olika minnen är olika snabba. Och då är det så att om jag tar ett USB-minne här, någonting som här får man ju med när man prenumererar på datatidningar. Och det här har ju blivit liksom väldigt billigt och praktiskt sett. Förr i tiden hade man en massa andra krångliga saker för att lagra externt. Men det här är ju ganska trevligt. Det här är ju det som håller mig lugn. För att om den här datorn skulle gå sönder eller om någon skulle kanske knycka den på tunnelbanan hit, så kan jag i fickan ha en backup, till exempel med mina viktigaste föreläsningar och det jag ska göra under den närmsta tiden. Men naturligtvis så är det väl, ja, det är ju ingen katastrof att köra från det här minnet. Jag skulle kunna köra min föreläsning, för att det har ju blivit, de här har ju blivit snabbare om man jämför med de externa minnen som fanns förr i tiden. Men det är fortfarande samma turordning, att de här externa lagringsenheterna, när man lägger någonting utanför datorn, det är den långsammaste typen av minne. En diskett till exempel är ju inte blixtsnabb i alla sammanhang. Går man sen in, så man kommer inåt i datorn, så är ju hårddiskarna, vad man kallar sekundärminnet, det är ju snabbare än de externa minnena. Men det är fortfarande en stor skillnad mellan ramminnet och primärminnet. Det är därför det här, istället för primärminne, så kallas det ofta arbetsminne. Det är det här minnet, så att man hämtar upp. Om man startar ett ordbehandlingsprogram, så hämtar man upp de saker som man behöver för att jobba med ordbehandling, och läser in det i ramminnet från hårddisken. Och även de texter man håller på med för tillfället, allt det ligger i ram i primärminnet, för att det minnet är väsentligt snabbare. Och går man vidare sen, så man kommer in i själva processorn, då finns det dels en processorcache, och längst in i processorn finns processorns arbetsregister, som vi ska titta på, det blir väl efter första rasten mer i detalj, så blir de ju snabbare och snabbare. Den fråga som jag fick var förra gången jag hade den här föreläsningen, men det kan ni fundera på en stund sen, eller överrasta. Det är ju då att om det då finns mycket snabbare minnen här inne, varför kör man inte med snabba minnen överallt för? Tyckte det var en jättebra fråga, men det finns ett ganska bra svar också. Ja, här kommer processorn, och det är väl ganska bra, för jag har nämnt det två gånger, och jag sa väl även att den här metaforen som har varit väldigt vanligt, att det är datorns hjärna, den håller väl ganska långt. Men det finns väl, tack och lov ska vi människor tycka, några skillnader mellan vår hjärna och datorns hjärna. Men det är ändå det är enheten som fattar beslut och utför beräkningar, och som i många fall styr de andra enheterna och ger instruktioner. Nu är en sak som har hänt under datornas utveckling att man har gett mer självständighet till vissa enheter, så att till exempel hårddisk ibland kan läsa från minne utan att fråga processorn, att man har distribuerat lite grann. Men fortfarande, om man ser datorn som ett lite centralstyrt system, så är det processorn som ger direktiven. Och grundprincipen då, det är ju att det är alltså faktiskt många enkla beräkningar som man gör i mycket hög hastighet. Att poängen med en dator och en processor, det är att man kan göra de här enkla beräkningarna som skulle vara, som en människa också kan utföra, men att man kan göra dem en miljard gånger snabbare, och ungefär så. Och sen så är det ju mjukvaran som kombinerar de här enkla beräkningarna när man bygger program och skapar så att man kan utföra komplexa uppgifter och beräkningar. Men processorn jobbar i princip med relativt enkla beräkningar. Och vi ska ju titta på hur processorn gör en liten addition här om en stund. Men först behöver vi veta då, vilka är de olika beståndsdelarna i processorn. Och nu ska vi försöka få svenska namn på allting också. I boken står det så här, CU, och det står för Control Unit. Och kontrollenhet som fattar besluten. Det är kontrollenheten som är chefen, om man använder en ännu mer lite slarvigare metafor. Men det är därför den heter kontrollenheten. Här finns kontrollen över de instruktioner som finns. Om vi ska läsa av ett program, så består ett datorprogram av dels data men även instruktioner. Och instruktioner är det som ska utföras. Och då är det så att kontrollenheten, det är alltså, ja, precis som det låter, den enhet som kontrollerar hur ska det här utföras. Men sen med den här ALU, och det har ingenting med, nu har det försvunnit, de här sorts beredskapsjobb som fanns tidigare i Sverige. Men det är inte den typen av ALU, utan här är det alltså Arithmetic Logic Unit på engelska, och på svenska blir det aritmetisk logisk enhet. Och det är här man gör alltså beräkningarna, om man ska göra en addition, subtraktion, division, en jämförelse, eller ska titta på lite andra saker man kan göra. Men vi kan ha som dagens exempel, när ALU räknar, vad gör den? Jo, en addition är ett bra exempel på någonting som man gör ganska ofta i en ALU. Sen de här då, som knyter an till när vi pratar om olika typer av minnen, de här processorregistren. På engelska kallas det ofta för scratchpad, och det är som att man har en liten anteckningsbok där man noterar. Och det är just därför att när man sitter och jobbar så har man ju ofta lite slarviga anteckningar som man utför, som man har för att stöd under arbetets gång. Men sen när alltså en instruktion är färdigräknad, ja, den här scratchpad, då skriver man över och lägger in nya data. Så det är liksom ingen permanent lagring av data, utan det här är verkligen arbetsregister, processorns arbetsregister. Så att väldigt små, väldigt snabba minnen, så att processorn ska kunna jobba på i det här väldigt, väldigt höga tempot. Och sen så slänga in lite mellanlagring i de här registren för att kunna jobba vidare. Men de viktiga resultaten, de ska ut sen och läggas i primärminne, och i framtiden då även ner på hårddisk och så. Så att, som det står där, det handlar om mellanlagring. Ja, sen har vi klockan då, att någonstans så måste ju det här även ske i ett, även om det är i en väldigt snabb takt, så måste ju någon se till att man håller den takten. Och då finns det alltså en klocka som tickar fram. Och den här klockan kan vara konstruerad på lite olika sätt. I äldre datorer så hade man en kristall, och nu sköter man det lite annorlunda. Men den viktiga principen som vi börjar med här nu, att det finns alltså en klocka som, och man pratar även om klocktick, den takt som instruktionerna utförs. Ja, ska vi försöka avdramatisera den här bilden som är, den är från er bok också. Så ni kommer stöta på den. Med att se hur hänger det här ihop. Och där jag började prata om, det var med inmatnings- och utmatningsenheter. Och det är ju det som är utanför. Här har vi alltså gränsen på själva processorn. Här innanför, här har vi datorns processor. Men sen har vi naturligtvis in- och utmatning. Det finns kanaler för kontakt med omvärlden. Det behöver vi. Och sen så är det då att välkommen in. Här då sitter, här har vi chefsrummet. Här har vi kontrollenheten, CU, Control Unit. Så att här är det alltså att kontakten med omvärlden styrs av kontrollenheten, och av klockan i för sig styr kontrollenheten, i vilken takt kan vi jobba. Men sen är det kontrollenheten som har kontakt både med in- och utmatning och ALU för beräkningarna här då. Och det som syns här är då alltså processorns arbetsregister. De ligger i direkt anslutning till ALU, så att i de här beräkningarna så kan, om det ska finnas en, ska göras en addition, så kan man hämta värdet härifrån och härifrån. Lägga ihop de två värdena, stoppa ner det här för mellanlagring. Sen kanske kontrollenheten kommer här och säger att de där struntar vi, för det är bara de saker vi räknar med. Men resultatet som ligger här, det är intressant. Det ska vi skicka ut och lägga i ramminnet på en specifik adress. Ja, och så har vi kvar en sak som ser väl lite konstigt ut, för att PC, det betyder ju ofta personal computer för oss. Men nu ska vi se, vad tror ni, har ni läst i, några av er har läst det här kapitlet som handlar om det, vad betyder PC i det här sammanhanget, vad säger ni? Malin, du som har sammanfattat det här kapitlet, är du här? Nej, hon tycker att hon kan det här. Men här då betyder det program counter. Det är alltså instruktionspekaren, säger man ibland på svenska, men programräknaren. Så att i den här PC, det är chefens medarbetare som håller reda på var i minnet man ska hämta nästa instruktion hela tiden. Så att om vi börjar här, så att det här är en instruktion som ligger här på en speciell adress. Då vet programräknaren det. När kontrollenheten hämtar den här instruktionen, som kanske inte är 4 bitar utan kan vara 32 bitar, är ganska vanligt. Nu finns det ju även 64 bitars processorer. Men den, som man säger, ordlängd som processorn har, så många bitar finns det i instruktionen. Och har man hämtat en sån, vi kan köra med 32 bitars instruktioner idag. Har man hämtat in en sån instruktion här i, och sen så att kontrollenheten avkodar den, som man säger, och skickar vidare till ALU, för man ska ha en beräkning här i ALU. Och sen så när den kommer tillbaka och man skickar tillbaka resultatet. Ja, sen pekar programräknaren på nästa adress. Och det som är optimalt, det är om man bara kan ticka på så här och hämta nästa adress. Eller att nästa instruktion är på nästa adress, sen nästa. Så kan det ske ganska långt i ett program. Men om man ska kunna göra roliga, intelligenta, fungerande program, så måste man ibland hoppa en bit ifrån. Så att det kanske är någonstans här nere i minnet vi ska hämta nästa instruktion. Beroende på vad resultatet blev av beräkningen. Så att ibland, om vi får ett negativt resultat, då ska vi hoppa ner och hämta nästa instruktion här nere på adress 1086. Får vi tillbaka ett positivt resultat, ja, då kanske ska vi upp här på 118 på den adress. Så vi ska titta på det. Det finns två saker som heter sekvens och iteration, som vi ska komma till på den tredje delen av föreläsningen. Men om vi tar sekvens, så är det nu att när processorn läser selektion. Sekvens är just att man läser på och tar nästa instruktion. Men när man kommer till selektion, så betyder det val. Så att om resultatet är på ett sätt, så gå dit. Om resultatet är på ett annat sätt, så gå dit. Och så måste man ha det, för annars så blir det inte mycket till program. Men den här skissen, att det behöver inte se ut exakt så här, men jag tror att inte alla av oss, men ganska många av oss, vi har ju ett stöd av att kunna visualisera. Och när man fick frågor på tentan hur man ska besvara såna här frågor, så är det ju både för den som rättar, så kan man ju visa att man har förstått principen genom att kunna rita upp en sån här skiss. Men även för sin egen skull, och inte bara på tentor, utan om man sitter och jobbar sen och håller på med programmering. Kanske inte att man ritar upp själva processorn, men att den här typen av skisser är ofta väldigt bra när man håller på med datalogi. Vi repeterar då med svenska benämningar nu. Så kontrollenheten, det är det som är CU, Control Unit på engelska. Aritmetisk logisk enhet, det är ALU, Arithmetic Logical Unit. Och ni fattar, det här är er huvudvärk just nu, att ni ska inte bara lära er grejerna, utan ni måste lära dem på både svenska och engelska. Processorregister, ja, det heter ju nästan exakt likadant. Scratchpad står det ibland i böcker på engelska. Systemklocka brukar inte vara något så större problem att översätta till engelska heller. Och PC där, som är programräknaren på svenska, då skulle kanske kunna vara med. Men vi ska titta på de här i detalj då. Att ja, det ger sig väl själv. I och med att den heter kontrollenhet, så vore det väl konstigt om den inte skulle styra det som ska hända då. Men att i den här PC, program counter, så finns alltså adressen till nästa instruktion som ska avkodas. Det är så de två samarbetar. Och för varje steg, klockan tickar på, För varje så hämtar den in nästa instruktion som ska avkodas. Och det är programräknaren som talar om var den ligger. Kontrollenheten då är ju sedan den som tar emot den här instruktionen och tittar. Är det till exempel en addition som vi ska titta på senare, så måste man ju veta till exempel vad ska adderas. Annars kan ju inte additionen utföras korrekt. Och när den utförs då, så får man ju hjälp då med av ALU, och sen går det tillbaka till kontrollenheten och att resultatet ska tillbaka och lagras på angiven minnesplats. När ni tycker att jag börjar låta tjatig så här, då ska ni känna er nöjda, för då tycker ni att då har ni förstått hur den här, som i boken kallas för the fetch execute cycle, exekveringscykeln. Men alla de här är inblandade, och då att ALU är processorns beräkningsenhet. Här görs beräkningarna. Och som det står här då, med att en ALU i en dator kan utföra ett begränsat antal enkla instruktioner. Och det här har ju gått lite vågor genom så mycket. Det finns ju moden inom datatillverkning också. Så att när man pratade om riskprocessorer för 15 år sedan, var ju den man trodde det var stora framtiden. Där R står för Reduced Instruction Set Cycle. Så försökte man gå ner och alltså ha extremt lite instruktioner. Och att egentligen bygga in dem för att få processorn riktigt snabb. Så istället för att ha mjukvara så skulle man lägga in de här instruktionerna så att de fanns i kisel med grindar och logik. Så att man kunde ha alla instruktioner i hårdvara. Det är väldigt snabbt. Så gjorde man till exempel på schackdatorn Deep Blue, att man byggde speciella kretskort och logik som passar för schack då, att man istället för att ha det i mjukvara så hade man det i hårdvara för att få riktigt riktigt snabba beräkningar. Men nu har man gått tillbaks lite grann till, eller det är CISC-processorerna som det blev ändå, att man har inte jättemånga men kanske ett hundratal instruktioner i en processor. Exempel på sådana här processorer eller instruktioner. Jag sa förut att det var enkla saker. Det här är ju enkelt. Jämföra två värden. Kanske hämta två minnesadresser. Är det här värdet större än det här värdet? Gör någonting. Är det lika stort? Gör något annat. Är det här större än det? Gör ett tredje. Men det där är jättevanligt. Jämföra två värden. Och det här som verkar fånigt för oss, för här kan ni vid ett visst övertag fortfarande mot datorerna öka med ett. Det är ju jättelätt för oss. Men att i vissa fall, om man ska ha det som kommer senare som heter iteration, att man ska kanske utföra en sak 143 gånger av någon speciell anledning, så kan det vara ganska viktigt att ha den här funktionen att öka med ett och kunna räkna till 143. På samma sätt så finns det minska med ett. Och de här logiska och, eller logiskt eller. Hur många har läst om logiskt och logiskt eller tidigare? Ja, två stycken. Det är ungefär som det brukar vara. Ni kommer ju ha glädje av det framöver. Lite på den här kursen, men ännu mer om när ni går vidare och läser andra saker. Jag ska väl ta de här logiskt och eller på nästa föreläsning, för annars blir det lite tungt för er idag. Men vi ska återkomma till dem. Men det är ett lite annat sätt att räkna än man gör i skolan. Om man sammanfattar vad det tillhör så heter det boolsk algebra. Som man kanske inte på skolor annars tycker är jätteviktigt. Men om man håller på med datorer så är boolsk algebra väldigt essentiellt. Sen allt som ni lärde er i plugget, addera, subtrahera, dividera och så, det använder man också. Men de här första som är väldigt enkla saker använder man riktigt ofta, eller när man gör beräkningar i en processor. Ja, så att ALU kan alltså inte jobba med saker som ligger på hårddisken. Så gör man inte, för då skulle man den här klockans sätt att, nu när vi är uppe i gigahertz, som liksom är ett fruktansvärt snabbt sätt att arbeta, Det finns inte tid att hämta saker från hårddisk och inte från primärminne heller. Utan det måste ligga i processorregistren. Det är så som det är upplagt. Och det är alltså då de här extremt snabba minnesplatserna som finns internt inne i processorn i direkt anslutning till ALU. För att alltså en sak som spelar roll nu, det har spelat roll ganska länge, men det är ju att det spelar roll hur långt det är mellan de olika ställena också, att hur lång tid det tar för ström att gå mellan två olika saker. Så att för att snabba upp och få snabbare processorer nu, så krymper man ju att kretsarna blir mindre och mindre. Och det är inte bara för att man vill bygga små bärbara datorer, utan det är därför att man snabbar upp arbetsprocesserna genom att korta avstånden. Så långt har ju datorernas utveckling kommit till. Men för att det här ska funka då, så är det att jag återkommer till chefen hela tiden, CU här, kontrollenheten, att måste hela tiden kontrollera att rätt data ligger på rätt plats. Sen räknar man. Och då fungerar det. Där såg ni något härligt längst ner som kom fram lite för tidigt här. Paus 15 minuter. Men systemklockan då, en gång till, att bestämmer i vilken takt som instruktionerna exekveras. Och efter rasten sen ska vi titta på hur det går till i detalj då när en instruktion exekveras. Men ni kan fundera på rasten, fundera ut ett bra svar då, att om man har de här jättesnabba minnena som ALU jobbar med, varför lägger man inte de minnena överallt? Varför bygger man inte hårddiskar av sånt minne? Så hörs vi om 15 minuter igen.